Hejsan och välkomna till den 62:a simpodden Hultén och Jansson. Vi har nu kommit in i, vågar vi kalla det, vårmånaden mars. Eller är det inte vårmånad på dina breddgrader, Jansson?
Nej, egentligen normalt sett är det ju inte det. Och vi har ju en del snö, inte så mycket. Det har ju minskat de senaste åren och idag regnar det. Så det är lite halvtrist väder, men jag är på gott humör.
Det var bra. Det är ju huvudsaken. Vi hoppas också att vi har alldeles med massor med lyssnare i etern denna dag. Det har ju vuxit efterhand här, så det ska väl kunna byggas på. Vi ska snacka lite Swim Open. Vi ska snacka skidor, SVT och skidor. Vi har ju åsikt om det hela tiden och nu kommer vi tillbaka. Vi ska snacka lite USA-simning och då snackar vi svenskar i USA. Vi ska snacka lite svenska simtränare och så ska vi snacka lite annat också. Det Swim Open fick sin fjärde OS-guldmedaljör in i startfältet häromdagen när det danska landslaget kom in och anmälde sig. Och nu börjar det faktiskt då se riktigt bra ut, åtminstone på damsidan. Vad säger du?
Ja, absolut. Det är ju fyra olympiska guldmedaljörer om vi tittar på toppskiktet. Och kul att Danmark kom in, så att på damsidan har det chans att bli nästan lika starkt startfält som det var förra året. Så det känns bra.
Ruta Mellutyte, Katinka Hosho, Sara Sjöström och som sagt Pernille Blume. Där har ni ett gäng och så finns det en hel del annat smått och gott också. Det lär väl bli en hel del de närmaste veckorna, får vi hoppas, att generalen i frågan, Dennis Fredriksson, kan skramla ihop. Nu är det klart var det här ska sändas, och det är Eurosport 1 och då blir direkt sändningar från alla finaler. Och sen så är det väl inte riktigt klart om det blir webbaserade försökstävlingar nu. Men det ber vi att få återkomma till. Ja, vad säger du?
Ja, när vi snackade med generalen så skulle vi ju bjuda in honom igen en bit in i mars när det börjar sätta sig fullt ut startfältet. Så att vi får väl be Fredriksson gästa oss.
Så ska det väl bli, för det här är ju en av de stora höjdpunkterna i svensk simning under året. Ja, i Europasimning kan man väl egentligen säga, för att den här tävlingen tillsammans med några andra är ju på väg att ta väldigt mycket av intresset nu när World Cup har blivit en sån total fiasko i simningen. Så är de stora inbjudningstävlingarna det som är mest intressant förutom mästerskapen, tycker jag i alla fall.
Ja, absolut, och extra viktigt eftersom vi inte längre har någon världskupp att se fram emot, och att det snart har gått, eller det har gått 20 år sedan vi senast arrangerade ett mästerskap, så att då blir en sån här tävling än mer viktig för svensk simning.
Vi vet ju att mästerskapsdiskussionerna, de ligger och jobbar där ute på fältet, och det är väl inte riktigt klart nu hur det här kommer att rulla vidare. Vi ska komma tillbaka till det i simpodden naturligtvis. Men Swim Open alltså, direktsändning i TV, och Eurosport lyfter upp det från Eurosport 2 till Eurosport 1. Och det kommer säkert att bli ett vältittat program, får vi väl hoppas. Det är full satsning med studio och reportrar och två gamla gubbar som sitter och snackar och massa Goya i TV också. Det kan bli riktigt intressant, hoppas vi, va?
Men vi var ju i topp bland Eurosports sändningar i Sverige med den sändning vi gjorde förra året, så att nu får vi se till att göra den ännu bättre. Så kanske de inte slänger ut gubbarna det här året i alla fall.
Nej. TV, det är ju på tapeten, och vi är mitt inne i en enorm skidsatsning just nu, och då snackar vi om Vasaloppsveckan och vi snackar om VM skidor, och nu är det ju skidor på tvären och kvadraten och bredden och upp och ner och in och ut, och nästan lite för mycket, eller vad säger du, Jansson? Du har ilsknat till lite på SVT igen.
Ja,
alltså, berätta, du kokade ju här innan sändning, så att nu måste du få snacka ur dig ordentligt.
Jag ska försöka göra det lugnt och fint. Ja, alltså, alla är vi ju, tror jag, överens om att reklam påverkar oss. Och att en av de största aktörerna när det gäller reklam, det är att komma i, med tv-reklam. Och kommer man med tv-reklam där det är stora tittarsiffror, så får det ju genomslag. SVT, skattefinansierat, väljer att så ensidigt satsa på några få idrotter där då skidor har ett ja, helt en helt orimlig satsning. Och när jag nu i söndags fick klart för mig att de också har lagt in och tv-sände en ungdomstävling, jag tror det hette Ungdomsvasa, när de kunde ha valt att ta med kamera och en man till vilken annan idrott som helst bland de här 70 RF-förbunden, så blir det ytterligare en skididrott. Och det har till och med gått så långt att nyhetsredaktionen, alltså den vanliga, väljer att lyfta upp skidresultat som inte egentligen är, borde vara med på en nyhetsvärdering. Man lägger på SVTs första sida på text-tv in att Hellner är sjua. Vi har haft Europamästare i simning som inte ens nästan nämns på en sportsändning. Det är så ensidigt och det blir så orättvist, och jag är så oerhört förvånad att inte ett antal förbund går samman och tar en stor kamp med SVT. För i slutändan och långsiktigt påverkar det rekryteringen till alla andra, och det påverkar ekonomin, och det tror jag du har lite koll på.
Mm. Det är rätt intressant att just ja, glida in på det här med ekonomin i sammanhanget. För att tidningen Idrottens Affärer har gjort en utredning i sitt senaste nummer på specialidrottens sponsorpengar under det senaste året. Och där finns det då ett antal förbund som har väldigt mycket pengar naturligtvis, men andra förbund som inte har speciellt mycket. Och det finns ett par olika orsaker till att det är så här naturligtvis. Men den största och mest bidragande orsaken skulle jag vilja säga att det är den tv, den sändningstid man har i tv helt enkelt. Och om vi går in och tittar på det mest flagranta exemplet på, som jag ser det i alla fall, när det gäller sponsorintäkter kopplat till tv-tid i SVT, det är ju Skidskytteförbundet. De har alltså i princip dubbelt så mycket sponsorintäkter som simförbundet. Det vill säga 13,2 miljoner när simförbundet har 7,5. Och i en sån liten idrott som är så oerhört nischad och som har en sån pass dålig kvalitet i Sverige, så är det nästan resurslöseri med att peta in 13 miljoner på skidskyttarna. Kan jag tycka i alla fall. Rätt skrämmande.
Ja, fast om man då tittar på varför petar de då in pengar där? Jo, de är ju ofta i tv-sändning.
Mm.
Och det är klart att då får de ju betalning oavsett idrottens status i landet så sett. Jag tycker det är än mer flagrant att skidförbundet tar in 13 gånger mer än vad simförbundet gör. Och det måste ju vara enbart en koppling till att de syns i tv så mycket. Och så syns man i tv, då följer de vanliga tidningarna med också. Och de har jag inga synpunkter på vad de gör för prioriteringar. Men det här är skattepengar, då kan man inte så ensidigt göra det här. De olika förbunden måste agera skarpt.
Ja, för i sammanhanget så kan du slå ihop då friidrott, du kan slå ihop simning, handboll, ridsport, och ja, du har några av de absolut största förbunden, och slå samman deras sponsorintäkt och du kommer ändå inte i närheten av skidförbundets sponsorintäkt. Och någonstans så växer skotten på sponsorträdet lite snett i vår herreshage, kan jag tycka, när man läser de här siffrorna. Och tack så mycket Sportaffärer för den alldeles utmärkta analysen av sponsormarknaden i svensk idrott. För att här är viktigt att man tar den diskussionen, och det är viktigt också att förbunden vaknar upp, för att som sagt var väldigt snedvriden exponering av idrotterna i SVT kan vi tycka just nu.
Ja.
Har vi med att säga det här sammanhanget?
Nej, vi byter ämne, ja, så vi pratar det om något trevligt.
Ja, nu snackar vi om simning. Snackar vi om simning? Jo, vi har ju en del simmare borta i USA. En OS-simmerska i form av Louise Hansson som under helgen, eller ska vi säga i förra veckan och under helgen, satte 6 stycken svenska rekord i jarlsimning. Det känns som om hon har skakat av sig det dåliga året 2016 och nu har vaknat upp igen. Du har tittat igenom hennes tider, Jansson.
Ja, inte så där detaljmässigt, men jag konstaterar ju att det är ju inget ovanligt att ett första år borta i USA kan bli en omvälvande historia och vara väldigt jobbigt och besvärligt. Men här verkar det ju som hon har hamnat ganska rätt och det fungerar ganska bra. Sen om man, hur man ska värdera tiderna, hon är ju duktig att vända och så vidare och det betalar sig ju i yards förstås. Och jag vänder mig ju lite mot de här normala omräkningstabellerna, men mycket tyder på att det är precis som du säger, att hon är tillbaka på en nivå som hon var innan hon kom in i svackan. Och det blir ju då spännande att följa vad hon kan prestera när det så småningom om ett par veckor blir dags för NCAA. Då kan vi mer djuploda i hennes resultat, tycker jag.
Hon har presterat den näst bästa 100-yardsfjärilet under säsongen hittills i USA. Så, och det känns ju väldigt lovande, tycker jag. Och hon behövs ju verkligen i ett svenskt damlag. Med Michelle Coleman och med Sara Sjöström och helst några till som ska bära ända fram till 2020 Tokyo på OS. Jaha, vi har ju fler simmare utöver Louise.
Ja, Petter Fredriksson.
Ja.
Ja, en 40-57 blev det till slut. Han satte ju flera gånger där på 200 meter ryggsim och han är väl kanske lite till skillnad från Louise inte lika än så länge, han kanske har lärt sig det borta så jag får rätta upp det jag säger, men han har lite att jobba på när det gäller vändningarna, så att det lovar ju väldigt gott och då skulle jag nästan kunna tro att det där är en bra bit under 2 minuter om man skulle ha simmat till långbana.
Peter Fredriksson som är skolad och uppvuxen i simklubben Hajen i Lomma som ligger strax utanför Malmö och numera när han tävlar i Sverige tävlar för Malmö kappsimningsklubb. Och nu är i Auburn, Texas, och då ska vi säga att Louise Hansson, hon tävlar och tränar på USC, University of Southern California. När hon är i USA för att fullvärdigt bardeklarera den helsingborgskan också. Mm. Men det är väl roligt att det går bra för dem, för att det har varit lite si och så med kvaliteten på de svenska simmarna i USA senaste året. Henrik Stenqvist har stått för det mesta av kvaliteten de senaste åren.
Men jag tror ju att Louise kommer att märkas när det blir dags för en situation, och det vore ju väldigt trevligt i så fall.
Henrik Stenqvist som för övrigt har slutat att simma har vi tagit fram information på.
Det var nytt för mig, det var trist.
Ja, lite trist. Europa juniormästarinnan som i början av det här decenniet var så fantastiskt duktig, men sen så gick på en del skademiner som gjorde att hon aldrig riktigt kom upp på den nivå som vi hade trott att hon skulle kunna närma sig, men det blev aldrig den stjärna som hon kanske var predestinerad för.
Men vi trodde ju länge att hon skulle bli den här viktiga fjärde länken i ett 4x2-lag. Det fanns ju tendenser där till att hon kunde bli en riktigt liksom nästan till världsklassimmare på 200 frisim. Hon var ju också duktig på 400 fritt och 200 rygg till exempel. Så att, ja, det var lite synd. Eller mycket synd faktiskt.
Tog ju på ett EM 3 stycken medaljer, guld, silver och brons på frisim och ryggsim. Men som sagt var, det bar inte ända upp på högsta elitnivå, tyvärr. Ja, när vi sitter här och snackar så är vi ju lite småstolta över att det finns duktiga svenska simtränare i världen som får god respons. Carl Jenner utsågs ju av FINA till årets tränare. Swimming World var det som utsåg honom till årets tränare, ja. Vi har Johan Wallberg som har ett väldigt gott renommé och som har tagit över elitcentret i Stockholm. Och så har vi Magnus Kjellberg som jobbar idogt, och vi har lagt ut ett föredrag från hans sida som han höll i samband med kortbane-VM i Windsor i december, ligger på simma.nus hemsida. Han är en duktig pojk, den där Magnus Kjellberg, född anno 1977. 57 ska jag säga.
57 är han född.
Ja, fyllde 60 här nyligen. Ja.
Ja.
Vad du
Ja,
säger
alltså
om
det.
Kjellberg?
Jag först jämt kommentera den här trojkan du nämnde, att vi alltså att tre stycken simtränare, eller vad vi nu ska, Kjellberg går ju mer åt jag håller på att säga forskarhållet, men han är ju då teknik- och analysdel är ju hans viktigaste område. Att vi har tre på den nivån som är kända runt om i simvärlden samtidigt och är respekterade, det ska vi vara stolta över. Och Magnus gör ju, om vi då tar specifikt han gör ju en väldigt spännande resa eftersom han sedan 2012 verkar borta i Japan och, om jag har förstått rätt, även har kontrakt fram till 2020. Och spännande därför att jag tror det är första gången en svensk är där borta på en sån position. Jag vet ju tidigare att Therese Alshammar och Johan Wallberg hade lite förkärlek till att åka ofta till Japan och tävla och ligga på läger och så. Men det här är första gången det är mer en officiellt uppdrag. Och Magnus är nog känd runt om i världen för att vara en analytiker utav världsklass. Så det är klart att det är stort när han får ställa sig och hålla ett föredrag på Coaches Clinic som han gör och får prata över en timme. Och jag tycker det är extra spännande nu när Japan, även om de har en god historia att vara duktiga i simning, så har ju de senaste åren det skett en ytterligare utveckling med japansk simning. De kommer också på frisim nu mer. Det handlar inte bara om de så kallade simsetsdistanserna och medley. Och japansk simning skulle jag vilja säga utmärker sig för teknik på dess yttersta nivå. Och när vi då vet att vi har en svensk där borta om knappa 3,5 år är det OS där borta, så blir det spännande att följa Japan. Jag tycker alla ska djuploda och kolla vad man gör borta i Japan. Det är lärorikt, tror jag.
Jag skulle kunna tänka mig att vi i nästa simpodden har lite avslöjande att göra i den här Japanspåret. Men vi ska vänta tills nästa simpodden för att lägga fram det här för er lyssnare. För att Japan kan bli en intressant resa, inte bara för simmare utan också för oss som tycker om simning runt omkring. Så att vi ska återkomma till det.
Ja, och då får vi inte glömma bort det, för jag noterar när jag gick igenom en del gamla poddar att några gånger har vi gjort cliffhangers i det bästa stil, men sen har vi inte följt upp dem. Så att vi får tänka oss för det här nu. Men jag ska noga
Ja, det är
hålla
bra.
koll på Japan.
Ja,
Ja.
det är bra. Det är bra. Ja, cliffhangers i all ära, va? Men det gäller att de är så intressanta så att även programledarna förstår att de ska hänga på. Så är det
Ja,
ju.
men stor eloge till de här tre stjärnorna som faktiskt på ett sätt påverkar svensk simning positivt. Det gör ju Magnus även när han är där borta. Han står ju i nära kontakt med både Johan Wallberg och Carl Jenner. Så att ja, det är kul. Jättekul.
Johan Wallberg, då kommer man osökt in på Therese Alshammar. Du såg henne på TV här om kvällen. Vad har du att säga om det?
Ja, hon ser ut som hon fortfarande kan simma 50 frisim på hög nivå. Hon deltar i någonting som heter Superstars. Det går i femman och det jag tror det heter femman. Jo, det heter TV. Ja. Det är ett koncept väldigt likt Mästarnas mästare, men har sina anor från 70-talet där då etablerade, inte alltid mästare, men profiler inom idrott möts och gör saker som de normalt sett inte gör. Och ja, småtrevligt program. Alshammar platsar oerhört fint i sådana sammanhang. Gör det väldigt bra.
Superstars, alltså där vi en gång i tiden hade Kjell Isaksson, stavhopparen, som segrare. Isaksson skulle varit med i Årets upplaga av Mästarnas mästare, det som startar i SVT nu på söndag klockan 20.00. Men i träningen och uppladdningen för det här Mästarnas mästare så drog han av sig hälsenan, så att det blev ingenting av det. Men bland de andra tävlande i den första omgången, för ni vet att det är ju två grupper i Mästarnas mästare numera, där finns ju Josefin Lillhage, vår duktiga frisimmerska, världsmästarinnan på 200 frisim, som ska vara med och tävla där. Hon finns med i den första gruppen. Alltså, det är ju nionde upplagan, nionde året av Mästarnas mästare, och då har ju haft härliga tittarsiffror under alla år, och en härlig programledare tycker jag i Micke Leinegard. Brukar du titta på Mästarnas mästare?
Ja, det försöker jag göra. Jag gillar de där programmen, eftersom kanske inte så mycket för tävlingarnas skull, men det här momentet som finns med när de blickar lite tillbaka, va, då blir ju nostalgiken i mig väldigt nöjd. Och jag tycker det är intressant att höra hur de olika idrottsmännen resonerar, och det dyker ju upp en del stjärnor som man liksom inte har riktigt koll på, men när man hör hur de snackar så blir man djupt imponerad. Så ja, jag försöker att titta, jag gillar det, och extra roligt när det är simintressen med förstås.
Det är inte så att du lockas av de fysiska insatserna där?
Nej.
Rulla gummibollar upp för berg och elstängsel mest... och sånt där?
Ja, nej, det är ju... nej, alltså hur det går så, det lägger jag inte så stor vikt vid. Jag tycker det är kul att höra hur de resonerar. Det är ett trivsamt program.
Mm, mm. Ja, som sagt var, premiär i SVT på söndag klockan 20. Om vi dissar SVT i deras skidsportsatsning, så kan vi väl hylla dem i Mästarnas mästarsatsning. För det gör de ju förbaskat bra, tycker vi.
Var sak på sin plats, så är det ju.
Så är det, ja. Jaha, har vi något mer i Simberg som vi tycker att vi ska dryfta?
Ja, jag vet inte om vi ska dryfta det, men jag tänker digitalt.
Mm, det är bra. Och hur tänker du då?
Jag tänkte du skulle få spåna vidare när jag säger så. Jag tänker digitalt.
Du menar...
och hoppas att det blir mer digitalt i min miljö.
Ja, du menar med klockor och sånt i simhallar?
Precis.
Ja, det är rätt intressant. Jag skrev några ord om det. Egentligen lite reklamsyfte på simma häromdagen. Och det är rätt kul när man snackar med simtränare. Så vill de ju ha analoga träningsklockor i simhallen. För det har vi haft sedan urminnes tider. Sedan 60-talet har ju funnits sådana här träningsklockor i svenska simhallar som man har tränat med. Men varför inte träna mot digitala klockor istället, så man kan synka med varandra på ett helt annat sätt. Eftersom man jobbar med serieklockor och... dessutom är det så att simmarna, de tjuvstartar inte lika mycket på en digital klocka som på en analog klocka, det vet jag. Dessutom är det så att vi använder i alla andra sammanhang digitala klockor. Var det så du ville att jag skulle spinna?
Nej, alltså det var som så här att när jag såg det där på din sida, så började jag fundera på hur jag tänker själv. Jag tyckte det var ett intressant spörsmål, om jag tänkte analogt eller digitalt. Och så försökte jag tänka på lite tider, och då kommer ju de här olika världsrekorden man har sett eller upplevelser upp, och då kommer ju tavlan upp från när segerceremonier och såna här grejer, och då blir ju det liksom en ingång till att tänka digitalt. Så insåg jag att ja, men jag tänker digitalt och jag tänker i färg trots min ålder.
Ja, men det är bra att du tänker i färg också. Då är du åtminstone uppdaterad på den här sidan 1970.
Känns... utom när jag tänker på SVT, då ser jag svart.
Ja, eller rött kanske. Nej,
ja, rött. Ja. Nej då.
Så kan det vara också. Ja. Ja, du. Ja, men det är bra. Ställ dig själv frågan. Tänker du analogt eller digitalt? Ja, så kan man väl fundera också. Mer Jansson.
Jag känner mig nöjd. Jag ser fram emot den här perioden vi går in i nu, när det blir internationella tävlingar, inte bara i Sverige, utan vi har ju, det börjar ju med Danmark redan i slutet av månaden, och på andra ställen det tävlas nu i helgen i Och gud, nu tappar jag var, men nere i Europa. Alltså det är stora tävlingar nere i Europa nu på. Så det blir, det är en spännande period vi går in i, för nu börjar det, då kommer man så småningom att få en struktur. Hur blir året efter de olympiska spelen i Rio? Och hur ser det ut inför VM?
Det är som din landsman Svenny sa en gång, det är mycket nu. Och så är det väl. Men bara för snabbt återkoppla till vad du sa nu här om det här första året i den olympiska cykeln framåt 2020. Vad tror vi om det generellt sett? Hur fort simmar simmarna på ett VM i sommar som går i Budapest kontra vad de simmade på OS? Är det så att det är en helt ny generation som ställs på fötterna nu? Är det många gamla som har försvunnit? Hur är känslan fram till 2020? Du pekade på att japanerna kommer att vara intressanta fram till 2020, inte bara som arrangörsland utan kanske på grund av en allmän utveckling också. Vad är din känsla om utvecklingen i simsport de närmaste 4 åren? Nu fick du en jättefråga som du inte är förberedd på. Nu får vi se hur pass snabbanalytiskt du är så här i direktsändning.
Nej, men om man börjar med den första delen av det, vad händer året efter ett OS, då kan man säga, om man tittar tillbaka i historien lite grann, då har ibland de världsmästerskapen varit lite lägre kvalitet. Men i takt med att många av de etablerade stjärnorna har blivit äldre och det har kommit in mer sponsorpengar, så har även sådana VM blivit väldigt viktiga att synas och vara med. Så att jag tror det blir bra nivå på VM i sommar. Och tittar man framåt så tror jag att den utveckling man kommer att se är att det än mer blir fokus på att vara strategisk i ditt sätt att simma, alltså att verkligen tänka på hur nyttjar jag min energi i förhållande till den teknik jag använder, så att summan av alla de längder jag ska simma blir optimal. Det blir inte bara ett renodlat teknikfokus, för det är en ständig process. Det blir kopplat till också att simma smart. Så, men hur fort det kommer att gå i Tokyo, då kan man ju gå in och titta på. Då gör man ju tar man Sydney, Aten, Beijing, London och Rio, och så gör man bara en kurva. Då får man ju en ganska bra bild vad som krävs.
Ja.
Så det är spännande.
Ja. Det där var det simningens motsvarighet till Sveriges Radios fredagssatsning Spanarna. Men nu sett i ett 4-årsperspektiv framåt Tokyo 2020.
Ja, och utan någon stor förberedelse, även om man tänker simning och nästan dagligen och nästan jämnt. Men skulle jag spana, så skulle jag lägga fokus på just den biten. Ja. Det tror jag är det stora.
Då ställer vi frågan till lyssnarna hur de tänker framåt, så får ni gärna höra av er till oss och med tankar och synpunkter på både det ena och det andra. Du, nu Jansson, nu drar vi igen den här gluggen, fönstret för idag. Tack och adjö. Tack till alla lyssnare som var med oss och ha det bra.
Tack.